Du lyssnar på Kantstötta singlar av Ester W. Fox, uppläst av mig, Sofia Berntsson. Födelsedagen. Det faktum att födelsedagar alltid hade gjort henne mindre motståndskraftig kan definitivt ha spelat en avgörande roll när Molly övervägde att säga ja. Förslaget var så barockt att hon först skrattade högt. Det här var något hon aldrig hade kunnat föreställa sig att hon ens skulle skämta om att gå med på. Än mindre faktiskt i en seriös funderare. Men så var också födelsedagar något av Mollys kryptonit. Det fanns mycket hon kunde föreställa sig som framstod som en betydligt mer harmonisk och logisk sysselsättning i jämförelse. Att springa naken, insmetad i honung och blod, jagad av bålgetingar mot en pool fylld med svältfödda vithajar, till exempel. Ändå satt hon där och vägde för. Molly Malloy växte upp med föreställningen om att hon skulle bli något stort. Det förväntades av någon med ett sånt namn, hade hennes mamma upplyst henne om i ett dramatiskt moln av virvlande kakao dagen då hon fyllde 6 år. Namnet var för övrigt det enda hennes far lämnat efter sig innan han enigmatiskt försvann ut ur deras liv. Med god hjälp av moderns livliga fantasi utvecklade därför den unga Molly kort därefter ett superhjältekomplex. 30 år senare har Mollys superhjälteförmågor inte ännu blommat ut. Faktiskt inte visat sig överhuvudtaget. Snarare har hennes liv de senaste åren varit allt annat än framgångsrikt. På dagen för sin 36:e födelsedag är Molly Malloy ofrivilligt singel, barnlös och fortfarande boende i samma gamla etta. Med en karriär som på ett högst bokstavligt sätt kommer att frysa till is inom loppet av några veckor. Det finns med andra ord, i takt med hennes stigande ålder, starka incitament att skarpt ifrågasätta rimligheten i de högt ställda förväntningarna på hur livet skulle ha utvecklat sig vid det här laget. Kanske är det därför hon överväger att säga ja. Är Hannas förslag den sista livbåten att ta till på det sjunkande skepp av drömmar som hittills hållit hennes näsa över vattenytan? Djupt in i sina egna tankar märker hon knappt de knubbiga barnhänderna som systematiskt arbetat in grädde i hennes hår de senaste 5 minuterna. Det har gått 2,5 år, Molly. Det är dags att gå vidare. Och du har faktiskt inget att förlora, säger Hanna menande, samtidigt som hon lösgör Molly ur sina barns våld och vänligt men bestämt avlägsnar lagren av odefinierbart kladd från deras huvuden med en våtservett. Bortsett från min värdighet, muttrar Molly med ett snett leende. Den grå kashmirkoftan hänger slappt runt Hannas smala höfter. Molly får en känsla av att hon har hunnit krympa ytterligare sedan de sågs för 2 veckor sedan. Att ensam ta hand om både det enorma huset och tvillingarna ger uppenbarligen varken tid för att äta eller att sitta still. Hon kommer att tänka på en roman av Andrew Kaufman, Den krympande hustrun, och funderar på om Hanna håller på att råka ut för samma öde. Märker även något när han kommer hem efter sina affärsresor, hur Hanna minskar i omfång för varje dag som går. En dag kanske han kommer in genom dörren och råkar kliva på henne när hon har blivit så liten att hon knappt når honom till vaden. Fortsätter krympandet i den här takten så är det inte ett helt osannolikt scenario. Molly, hallå! Hörde du vad jag just sa? Hanna viftar försiktigt med sina omsorgsfullt manikyrerade naglar framför Mollys ansikte och ler vänligt. Den enorma stenen i hennes vixelring gnistrar bländande till i skenet från kökslampan och förstärker kontrasten mellan deras liv på sitt eget spelfulla sätt. Förlåt, vad sa du? Säg ja! Vem vet? Det kanske är ett sätt att ge ödet en knuff. Du kan se det som första dagen i ditt nya liv. Jag lutar åt ett starkt nej här, men ja, okej då. Det kanske blir alldeles, alldeles underbart. Molly ler tillkämpat innan hon lyfter skeden och skrapar upp de sista.